Matteus, det 7:e kapitlet, verserna 24-27. Där står det så här. Det är Jesus som säger det. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det rasade inte eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus. Och det rasade och raset blev stort. Gud, så ber jag om välsignelse över ditt ord. Gud, jag ber att de tankar jag ska dela, att de ska komma direkt ifrån dig och tala till oss rakt in i våra liv. Amen. Jag vet inte om du har tänkt på det, att våra liv är fyllda av val, valmöjligheter. Vi kan göra si eller så. Det finns egentligen bara ett enda val som vi inte kan göra. Och det är vilka som är våra föräldrar. Jag kunde inte välja mina föräldrar. Och ingen av er har kunnat valt era föräldrar. Och det är ingenting jag klagar på, för att jag tyckte mycket om mina föräldrar. Och fastän vi inte kan välja våra föräldrar så formas vårt sätt att tänka, vare sig vi vill eller inte, av vilken miljö vi växer upp i. Och som förälder så kan det vara ett väldigt stort ansvar då att tänka, vad vill jag att mina barn ska bära med sig genom livet hemifrån? Valmöjligheterna börjar redan när vi är barn. Vi kan välja det ena eller det andra. Vi kan välja vilka ska vi leka med. Och ibland så försöker man kanske som barn också välja när jag ska gå och lägga mig eller när ska jag äta. Men det är val och det lämnar olika alternativ. Och vi kanske inte ser när vi står i den här valmöjligheten. Vilket alternativ ska jag välja? Ska jag gå åt vänster? Ska jag gå rakt fram? Eller ska jag gå åt höger? Och sen så kommer alla val som vi måste göra i skolan. Omgivningen kan ha synpunkter på hur vi väljer. När jag gick i sexan så valde jag efter viss övertalning att jag ska nog söka till realskolan. Jag vet att min lärare, folkskolläraren som jag hade, pratade med mina föräldrar och tyckte att han ska nog gå till realskolan. Och det tyckte jag kanske inte riktigt då, men efteråt har jag förstått att det var ett klokt val. Omgivningen, de reagerade när de läste i tidningen att listan över antagna till realskolan i Tierp, att mitt namn fanns med där, så kom kommentarerna. Jaså, det duger inte åt dig att jobba på bruket som far din inte. Nähä. Ungefär som att man skulle vilja vara lite finare. Och så kunde det vara på bruken. Jag vet inte vad så på Fröfors pappersbruk också, att jobbade ens pappa där så skulle man nog som son också jobba där. Det vet jag inte, men på bruket i Söderfors så var det så att man skulle bli kvar i den miljö som man hade fötts in i och levt i. Men våra val kan få konsekvenser som vi inte kan se när vi gör valen. Och man kan undra, hur hade mitt liv blivit om jag inte hade gått till realskolan utan börjat jobba på bruket jag som far min? Ja, ett vet jag. att efter några år så hade jag blivit uppsagd därför att man gjorde stora personalnedskärningar på bruket. Flera hundra man fick gå. Och det var de sist anställda som fick sparken först när den svenska stålkrisen kom kring 69-70. Nu slapp jag det, för då gjorde jag annat. Och som sagt, vi kan fundera. Hur hade det blivit om jag hade gjort så istället för så? Om jag vetat när jag var ung vilka val jag gjorde och vilka konsekvenser de skulle få. Hade jag gjort de valen då? Ja, det är svårt att veta. Det fanns så många alternativ. Samtiden var fylld av optimism om den eviga tillväxten och så vidare. Alla skulle alltid få det bättre. Standarden skulle stiga. Jag vet inte hur det har gått om jag gjort andra val. Men valen kan också formas av omständigheter som vi inte rår över. I Nytt liv-offensiven i Tierp 1971 så var jag inne i förbönstältet. Och då kommer några gamla pastorer. Med gamla menas att de var 60 plus men inte pensionärer än. Men med mina dåvarande mått så var de väldigt gamla. De kom och la händerna på mig och så bad de en bön som jag inte hade bett dem att be. Men de bad så här, att jag skulle ha nöd för människors frälsning. Att jag skulle känna den här längtan efter att få se människor komma till tro. Jag bad inte om att få den nöden, att få den längtan. Men Gud hörde de här gamla pastorernas böner och Gud la ner den här längtan i mitt hjärta. Att få se människor komma till tro, att få se församlingen växa, att det skulle bli det här, att få vara med och forma det här suget in emot församlingen, att få se nya människor komma. De konsekvenserna kunde jag inte då som 21-åring förutse. Och så småningom så hamnade jag efter lite övertalning av pastorn i min hemförsamling på en evangelistkurs. Mitt i det jag höll på och läste samhällsplanerarutbildningen i Uppsala. Så blev det nästan 2 månaders avbrott för att gå evangelistkurs upp i Härnösand. Och ditintill så hade jag trivts väldigt bra i det här stora kompisgänget i Korskyrkan i Uppsala. Där vi var kanske 25-30 ungdomar som hängde ihop. Och hade väldigt mycket gemensamt. Men efter den här kursen så började jag fundera, ja, men jag kanske gör större nytta på att bli veckopendlare och åka hem och ta del i min församlingsarbete på helgerna istället. Att dra väg från Uppsala på fredagkvällarna och komma tillbaka på måndag morgon eller söndag kväll. För jag trodde att jag skulle göra större nytta i min hemförsamling än när jag fortsatte att leva i det kompisgänget. Och det valet fick också konsekvenser som jag då inte kunde förutse. Och i förlängningen så har det valet lett till att jag står här just nu. Och om jag inte hade gjort det valet att engagera mig hemma på helgerna, då hade jag ju inte mött Sigbrit. Och det hade ju varit tråkigt. Fast det kunde jag ju inte förstå då och se de konsekvenserna. Men så blev det i alla fall. Och så här har livet vindlat fram med olika valmöjligheter. Det har funnits på vägen val där jag tackat nej till jobb jag har varit erbjuden. Därför att nej, Har jag gjort rätt eller fel i mina val? Har du gjort rätt eller fel i dina val? Känns det rätt? Ja, det är svårt att veta. Och det är som för Emil Gustafsson som har skrivit sången som vi nyss sjöng. Vi ser inte klart här nere i jordelivet. Så vi får ge oss ett tåls tills vi en gång får svar på alla varför där uppe hos Herren. En erfarenhet som jag har i alla fall, som jag har gjort trots mina val, eller kanske tack vare mina val, är att livet inte alltid är så enkelt. Man möter både med- och motgång. Ibland så får man höra den här förkunnelsen att om du bara blir kristen, då försvinner alla problem. Det är inte sant. Även som kristen drabbas man både av sjukdom och andra problem. Skillnaden är att som kristen så är jag inte ensam. Vi kan mitt i alla våra problem och motgångar få göra den här upplevelsen av att det finns en som står vid min sida. En som är väldigt nära, tätt inpå mig. Och den upplevelsen som gör att man ibland har väldigt svårt att hålla tyst om den. Själv så kom jag gång på gång tillbaka till den natten på Akademiska sjukhuset för drygt 25 år sedan när jag trodde att mitt jordeliv var slut. När jag låg med hög feber och jag läste i en tidning häromdagen att så hög feber som jag hade då är det bara 30% som överlever. Jag är en av dem. Men jag fick verkligen uppleva att Jesus själv var med. Och jag förstår verkligen Petrus i Apostlagärningarna 4:20 när han säger: vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Den här Jesusupplevelsen är någonting så överväldigande att det är svårt att hålla tyst om den. När Petrus då och lärjungarna får ett förbud på sig att ni får inte berätta om Jesus, ni ska hålla tyst, så säger han: vi kan inte, vi måste. Men också när vi hamnar i de här problemen så tror jag, om vi är ärliga, så har vi ställt oss frågan: vad har jag gjort för ont eftersom jag har drabbats av det här? Och det är ett sätt att tänka som var väldigt vanligt på Jesu tid bland de skriftlärda. Där man såg liksom konsekvens och resultat väldigt tydligt. Gör du något ont så drabbas du. Guds straff kommer omedelbart. Jesus gör rent hus med den här föreställningen. I Johannes 9:2 frågar lärjungarna Jesus om en man som är född blind och som Jesus har botat, om mannen har syndat eller om det är hans föräldrars synd som orsakat hans blindhet. Jesus svarar att varken mannen eller hans föräldrar har syndat, utan det är för att Guds gärningar ska uppenbaras på honom. Och så kan jag komma tillbaka igen till mitt eget liv. Om jag inte hade varit så sjuk hade jag ju inte fått uppleva den här närvarande Jesus som stod vid min sjuksäng. Och jag kände att det enda som betyder någonting är att Jesus är här. Ibland så kan vi också tänka att katastrofoffer drabbas därför att man har gjort någonting dumt. Även det gör Jesus upp med. Katastrofoffer är inte större syndare än andra. Men katastrofer drabbar oss därför att vi alla är syndare. I Lukas 13 17 så berättas om hur några kom till Jesus och berättade om alla de illdåd som Pilatus hade gjort. Vi vet ifrån källor utanför Bibeln, från den romerska historien, att Pilatus var känd som en mycket, mycket grym härskare som gärna dödade människor. Och vi kan se paralleller i dagens värld. I en huvudstad, inte allt för många hundra mil österut, sitter också en sån här grym galning och beordrar skjuta på bussar och barnsjukhus och annat. Jesus, han svarar på den här frågan när lärjungarna berättar om Pilatus blodsdåd. Menar ni att de här galileerna var större syndare eftersom de fick lida sånt? Idag så kanske vi skulle byta ut gruppen mot ukrainare eller barn i Gaza. Det har alltid funnits det här lidandet som orsakas av synden. Jesus påminner om ännu en svår katastrof. Han säger när tornet i Siloam föll och 18 personer dödades. Och så upprepar han sin fråga till lärjungarna om de menar att de var större syndare än andra i Jerusalem. Och Jesus svarar på den frågan, nej. Men så säger han, jag säger er, om ni inte omvänder er ska ni alla på samma sätt förgås. Jesus avvisar tanken på att olycka, lidande och ond, bråd, död skulle vara tecken på Guds misshag över de som drabbas. Jesus riktar sig istället till alla människor när han påpekar att alla har syndat. Domen kunde lika väl ha drabbat er, förklarar han. Synd och död hör ihop. Och Jesus avvisar alltså helt tanken på att de som drabbas skulle vara särskilt grova syndare. Men han avvisar inte tanken att synden i världen orsakar lidande. Det finns ett samband som är viktigt för Jesus att påpeka. Synden och därmed döden har trängt in i världen. Och då har plågan också kommit in. Det står i Romarbrevet 8:22 att hela skapelsen suckar och våndas. Men Gud har inte övergett sin skapelse. Han är här. Att inse det är ett tecken på att vi har drabbats av andlig klarsyn. Gud är här. Gud är här i Korskyrkan i Frövi idag för att möta dig. Du som känner att du bär på någonting. Gud är här. Det finns en amerikansk sångförfattarinna som jag gärna återkommer till och som har fångat mitt intresse. Fanny Crosby, som levde mellan 1820 och 1915 och var verksam i över 70 år som sångförfattarinna. Hon har skrivit över 8000 sånger. Vissa uppgifter säger närmare 9000. Vid 6 veckors ålder fick hon ögoninflammation. Och föräldrarna kallade på den lokala läkaren som la på ett hett grötomslag på hennes inflammerade ögon. Och det ledde till att hon blev blind för resten av livet. Och har skrivit så fantastiska sånger. Hon berättar i sina memoarer att de vid ett tillfälle 1875 akut behövde $5. Att vara blind på den tiden var ett ännu större handikapp än vad det är idag. Och man kan förstå utifrån hon berättar att hon mer eller mindre ständigt levde i pengaknipa och behövde. Och nu behövde hon $5. Och vad gör hon? Ja, hon kände att hon ska be för problemet. Och strax efter att hon har bett så kommer en man in och hälsar på henne. När hon kände i handen fanns det något i den? En vän berättade att det var en $5-sedel. Och hon blev så tagen av den upplevelsen att hon skrev en sång med titeln All the way my savior leads me. Och den finns i vår sångbok som 252. Hela vägen går han med mig. Det, mina vänner, är andlig klarsyn. Att se att Jesus går med hela vägen i med- och motgång. Låt oss aldrig glömma att vi får luta oss mot Jesus. För han är med. Amen. Tack Gud för ditt ord idag. Gud, du vet varför jag skulle säga det här. Du vet vem eller vilka som behövde höra just det här idag. Gud, jag ber att vi ska ta det till oss. Amen.